poddserie om Duchennes muskeldystrofi, en genetisk progressiv sjukdom som främst drabbar pojkar. Varje år föds 10 pojkar i Sverige med Duchennes. Att få en tidig diagnos ger en bättre prognos. I serien möter du läkare och experter på Duchennes muskeldystrofi och patienter och anhöriga som lever med sjukdomen. I det här avsnittet träffar du Minaz Sadikot från Stockholm. Hon har en dotter, Aliza, som är 4 år och en son, Zean, som snart är 2 år. Välkommen till podden, Minaz.
Tack så mycket.
För 8 månader sedan så förändrades familjens liv totalt när ni fick veta att Zean har Duchennes muskeldystrofi. Och förra året vid den här tiden, vad var det som hände då?
Vi har ett indiskt påbrå. Jag är född och uppvuxen i Sverige, men mina föräldrar är från Indien. Och det är samma med min man. Han är född och uppvuxen i Danmark, men har ett indiskt påbrå. Så att vi är ganska små och nätta. Så att vi har en dotter som heter Aliza. Hon är 4 år idag. Och hon hade ganska mycket problem med mat. Hon var väldigt kräsen med maten, och sen så visade det sig efter lite tester att hon hade mjölkproteinallergi. Och när Zean kom så följde han lite i stora systers spår när det kom till kurvan. Han var liten, han var nätt, och för att vi visste att Aliza hade mjölkproteinallergi så ville vi bara utesluta att han verkligen tar upp all näring och så, för att han var ganska liten och nätt. Och BVC skickade oss till BUM där man började ta lite tester på honom. Det var julledighet och vi hade lämnat prover, och det första samtalet vi fick så säger den här läkaren: Zean har jättehöga levervärden. Och vi blev jätteförvirrade och fattade ingenting. Ja. Hur som helst så sa de: kom tillbaka så behöver vi ta ett till prov. Och då var min man iväg med honom och tog ett till prov. Och då visade det något värde. Och jag har ingen aning om vad det visade eller någonting. För att det samtalet tog min man. Så att jag fokuserade inte så mycket på det. Men det som de hade sagt då var att vi måste gå tillbaka med honom och göra ett prov. Bara för att dubbelkolla att värdena har blivit normala igen. Så efter julledigheten, och det här var någon gång i februari, eller till och med slutet av januari, så gick min man iväg med honom för att ta ett blodprov.
Vad hade ni för tankar och känslor då?
Ingenting faktiskt. Jag tänkte att det här var väl bara något rutin blodprov som man skulle ta bara för att utesluta. För vi såg ju inga tecken eller någonting på honom överhuvudtaget. Han var ju vilket friskt barn som helst. Och jag hade varit mammaledig med honom i 16 månader. Jag hade fått båda barnen under pandemin. Så att med Aliza var det inte så mycket man kunde göra. Och sen ville jag verkligen liksom njuta av min mammaledighet. Så jag tog en lång mammaledighet. Så att 1 februari när jag skulle gå tillbaka till jobbet första dagen. Jag skulle vara på jobbet 9:00. Och 8:15 ringer telefonen och min man svarar. Och jag ser det på honom att någonting känns inte rätt. Och min man har en tendens att göra saker. Han är en väldigt positiv person. Så han vill alltid liksom inte dramatisera grejer, medan jag är tvärtom. Jag dramatiserar och gör nästan saker värre än vad de kanske är ibland. Så jag tog telefonen från honom och pratade med läkaren. Och då sa hon: hans muskelvärden är jättehöga, säger hon i telefonen. Och då blir jag tyst och tänker: va? Vad pratar de om? Vi har inte någonting om det här i familjen. Och sen säger hon: det kan bero på att han har kanske hade någon infektion eller något i kroppen. Men hans muskelvärden är höga, så vi kommer skicka iväg för att göra ett genetiskt prov på honom. Och ni kommer bli remitterade till barnneurologen på Karolinska. Just i det ögonblicket så blev jag väldigt rädd. Kom till kontoret och var jätteglad, för jag hade världens bästa välkomnande. De hade lagt upp ballonger och de visade runt mig på kontoret. Och mitt team var där och sa hej. Och jag hade lite blandade känslor. För dels så hade vi fått det beskedet på morgonen. Men så kom jag dit och jag glömde lite det som vi hade liksom upplevt. För att det var ett så bra bemötande. Men jag sa det till min chef redan där och då, att jag fick det här samtalet i morse och jag är lite orolig, så det kommer vara att vi kommer gå till Karolinska på besök, så att jag måste lämna kontoret någon gång på dagen för att gå på det här besöket. Men jag ringde även till dem för att fråga, vad är det för prover ni har tagit? För att det var så oklart för mig vad de baserade allt. Först säger de levervärden, sen säger de muskelvärden. Så att allting var väldigt förvirrande. Sen tänkte jag till och så tänkte jag så här, ja, men de får väl ta genetiska prover. Vi har ju ingenting i familjen, så det är väl bra. Så, för hon ställde också en fråga, han går inte än, eller hur? För då var Zian 18 månader. Eller skulle bli 18 månader när han var 17 månader. Och jag, då blev jag lite så här, nej, han går inte än fortfarande. Han går, men han går, han håller sig i saker och går. Och sen så, ja, jag fick inte så mycket svar. Jag ringde till dem och de sa, vi kan inte säga någonting, ni får komma hit. Så i februari, i mitten av februari, 20 februari kom jag ihåg, hade vi möte med Thomas Seiersen, som är en väldigt, väldigt duktig och en väldigt, han har ett väldigt stort namn inom forskningen, inom Duchenne på Karolinska.
Han har medverkat i podden också.
Ja, och vi kom dit och han sa ingenting, för att han sa, nej men vi har inte fått några svar än. Men just där och då började jag ställa massa frågor till honom, vad har ni tagit för prover, vad handlar det här om? Och då sa han, det är ett CK-värde vi har tagit och han ligger på 300 och referensvärdet brukar ligga på någonstans 3-6 där, och det var väldigt högt. Där kan jag säga, där blev jag väldigt, väldigt, väldigt rädd. Och han sa, kom tillbaka inom en vecka så borde vi ha fått svaret. 10 veckor tog det här svaret att komma. Och de 10 veckorna tror jag att jag nästan hade en nära döden upplevelse. För att jag googlade ju det första jag gjorde när jag kom ut från det besöket. Och läser Duchennes. Och tänker, det här läste jag ju om. Men det var inga tecken som stämde innan. Men när jag la ihop ett och ett tänkte jag, han har varit sen i den motoriska utvecklingen. Så där visste jag, det är det. Och sen som mamma har man en känsla från början att han var svag i nacken. Han hade svårt att sitta. Han var sen med att kunna vara stabil. Och där och då visste jag. Min man var ju helt tvärtom. Jag sa ju det, han är ju mer den positiva. Han vill inte tro på någonting förrän läkaren hade sagt någonting. Så han googlade ingenting. Och tittade inte på någonting. Och blev nästan lite arg så på mig. Bara sluta och googla, låt läkarna göra sitt. Och där började ju våran liksom resa, bådas resa, att ta det här beskedet. Där han gick åt ett håll och jag gick åt ett annat håll. Första 2 veckorna gick jag inte till kontoret och jobbade hemifrån. Och sen ringer min chef efter, för hon visste att vi skulle på det här besöket. Och då ringer hon efter till mig efter 2 dagar och jag börjar gråta. Och gråter och gråter och gråter. Och då sa hon, ja, jag misstänkte att det var någonting. Sa, nej men det här känns inte bra. Det känns som att det är någonting. Och då när man läste om Duchennes så läste man ju bara väldigt hemska grejer om att de lever till de är 18. Det är en progressiv sjukdom, allt vad det innebär.
Men kände du till någonting om sjukdomen innan ni fick beskedet?
Ingenting. Däremot så hade jag ju hört talas om MS, om att det är någon liknande sjukdom. Och varje gång jag tänkte tanken om det så fick jag ju rysningar. Och det här är ju nästan, det finns ju olika grader av MS, men Duchennes är ju väldigt, en väldigt allvarlig sjukdom som drabbar barn. Och det drabbar pojkar för att det sätter sig på deras X-kromosom. Och det var ju väldigt, väldigt jobbigt att läsa om det. Men det slutade ju med att jag sjukskrev mig. Och min chef sa, nu lägger du allting åt sidan och fokuserar på familjen. Och nu sjukskriver vi dig. Och sen började jag en resa med att kunna få sjukskrivning och allt det där och förklara för läkare att nej men jag mår dåligt för att min son vill vänta på ett besked. För då var det ju inte bekräftat. Så det var ju den här tiden där vi väntade på ett svar. Jättetuff tid. Psykologer pratade med mig, kuratorer pratade med mig. Men det var ingenting som hjälpte, för att vad skulle de göra? Det var ingen som skulle ta bort den ovissheten. Jag grät konstant. Jag kunde inte ta mig ur sängen. Jag kunde inte ta hand om min familj. Jag kunde inte se på Zian. För att varje gång jag såg på Zian så påmindes jag om att han går ju inte. Det är ju det här. Det är ju detta. Och tyckte att det var jobbigt att ta hand om honom. Aliza såg mig falla ihop i köket och överallt. Och såg mamma bara gråta. Så hon tog ju distans från mig. Min man fick ju ta liksom rollen att ta hand om alla tre, barnen och mig, och tyckte det var jobbigt. Samtidigt höll vi på att glida isär från varandra, för att jag förstod inte honom, han förstod inte mig. Han försökte hjälpa mig så gott han kunde, men det kom till en punkt där det inte riktigt gick. Och jag ropade dit min mamma och sa nu får du komma hit. Mina föräldrar kom dit och jag bara grät. Och grät och skrek till mamma och sa, mamma jag har ingen ro i kroppen. Och så höll det på i 8-9 veckor tills vi faktiskt fick det bekräftat.
Och hur var det då? Hur kändes det då?
När det bekräftades så visste jag ju någonstans vad det var. Men det var mer att alla andra var ju hoppfulla och tänkte att det var den 3 maj. Och min man satt utanför och hyperventilerade, för att nu var det ju faktiskt att vi skulle få ett besked. Och så kommer vi in i rummet och då säger läkaren, ja, det är bekräftat. Han har en muskeldystrofi. Och då tänkte jag, det finns ju någonting annat som kallas för Beckers med, som är en mildare variant av Duchennes. Och då frågade jag honom, vilken? Säg att det är Becker, tänkte jag i mitt huvud. Och säger han, Duchennes. Och vi bröt ihop. Och min man och jag bara grät och grät. Och min son sprang runt där. Det var hans sovtid och det var hans mjölktid. Så han bara sprang runt överallt. Och till slut blev han så trött, för att vi grät ju. Så han somnade i knät på läkaren. Och blev så trött. Och så började jag ställa massa frågor, för jag hade ju läst så mycket. Men det kändes inte som att det var hoppfullt överhuvudtaget. Och sen fick vi gå därifrån. Och innan den här tiden då, de här 6, totalt var det 10 veckor att vi väntade. 6 veckor stängde jag av Instagram, jag gick bort från sociala medier, jag stängde av, jag träffade ingen. Till slut blev ju min mamma jätteorolig och då sa min mamma, du måste komma ut och berätta för folk. Du kan inte leva så här, du kan inte leva i det svarta. Ring till Jasmin, din kusin. Som jag har varit jättenära sedan barndomen. Och det var den första personen jag öppnade mig upp till. Och hon, när jag sa det så tittade hon på mig och höll min hand och sa, inte nu. Det är inte nu du kan bli svag. Det är nu du måste kämpa och visa vad du går för och att du är mamma. Du måste vara där för honom. Och de här orden spelade inte så stor roll då, för att allt vad alla sa tog jag inte in. Men det var väl så liksom resan tillbaka började gå, där jag började klättra ut ur den här mörka gropen.
Under en kort tid, 8 månader, så har otroligt mycket hänt och det finns många frågor säkert fortfarande att få svar. Hur navigerar du i det? Är det forskningen som du vänder dig till?
Ja, det är mitt hopp. Det är det som tar mig ur sängen varje dag. Varje dag bläddrar jag och läser. Folk kanske kallar det att jag är besatt. Jag kanske behöver pausa, kanske inte behöver läsa så mycket. Men det är faktiskt det som hjälper mig. För min man är det tvärtom. Han vill inte läsa till exempel. Han vill ta vara på nuet. Han vill göra det bästa för Zian idag och för Aliza. Och det är hans sätt. Det tog jättelång tid för mig att acceptera det. och få honom att acceptera att det här är det som ger henne liksom styrka. Varje dag när jag vaknar på vägen till jobbet, som är 20 minuters tunnelbaneresa, läser jag om det, scrollar, kontaktar folk. Och så läser jag, har läst så mycket och följt och lyssnat på så mycket webbinarier och konferenser som är inspelade och själv varit på ett symposium. Och det händer grejer hela tiden. Det är det som är det roliga faktiskt. Det är nya grejer som händer och kliniska studier som visar resultat.
Att Zian har fått sin diagnos tidigt som en av de yngsta i landet, vad betyder det?
Alltså lite blandade känslor, för att i dagsläget så är det väl bra att han kan gå på, det kortison är ju det vanliga som man får för att stabilisera och stärka musklerna så att gångförmågan bevaras längre. Och han går inte på någon behandling nu för att läkarna bedömde att det är bra om vi ger honom det när han har fått alla vacciner. Så kanske 2,5 någon gång till våren kanske han börjar på det. Så det är väl positivt, men samtidigt så de här kliniska studierna tar inte in några barn förrän, de flesta studier tar inte in någon förrän de är 4 år. Så att just nu navigerar vi bara och tänker hur ska vi lägga upp det framöver. Blir det att vi tar del av någon klinisk studie utomlands? Finns det möjligheter? Så det är väl det som jag gör. Och sen njuter jag av den tiden som är nu med min son och allt det underbara som finns runt om med honom.
När du följer forskningen och när du läser om sjukdomen, vad tar du fasta på då? Vad är viktigt?
Alltså du känns är en väldigt ovanlig sjukdom bland de, det är en vanlig sjukdom bland de ovanliga sjukdomarna. Så att forskningen satsar ju på det, för att det är ändå en i 3500 till 4000 som får det. Och det är dominant pojkar som föds med det, för att det sätter sig på X-kromosomen. Vi är väldigt hoppfulla inför framtiden, för att som tur i oturen så har Zian den mest vanliga mutationen i DMD-genen. Och det innebär att han saknar en pusselbit i den som är 45-50. Och då finns det behandlingar som gör att du kan ta bort pusselbit 51 och sätta ihop pusselbit 44 och 52 för att det ska skapa ett dystrofin, ett miniatyrdystrofin som man märker i bäckerpatienter som gör händelseförloppet och sjukdomen mildare. Det är en väg där det finns många som tittar på olika vägar inom det, och flera kliniska studier görs inom detta. Sen finns det ju genterapi som har blivit väldigt, väldigt, det har blivit ett stort framsteg inom det området. Där man genom ett virus lägger in ett mikrodystrofin som sedan tas upp av musklerna, som är en engångsbehandling. Och där finns det också vissa mutationer som utesluts. Men vi har turen att Zian har den vanliga mutationen. Så att vi har även möjligheter inom det området. Och båda områdena forskas det på enormt mycket just nu. Det är ett sätt att forskningen har gått framåt. Men sen har ju generellt liksom, alltså man upptäckte ju inte vad orsaken till Duchennes var. Det upptäckte man bara för 30-35 år sedan. Och sen så har ju liksom man också studerat de senaste 30 åren vad händer i sjukdomsförloppet. Det visste man inte för 20 år sedan till exempel. Det som har blivit en stor ändring som har gjort att livskvaliteten och levnadsåren har ändrats de senaste 10-15 åren är för att man jobbar med det mycket mer förebyggande. Det är inte bara skelettmuskulaturen som blir påverkad, utan det är även lungorna och hjärtat som blir påverkad senare. Och det jobbar man förebyggande med, att till exempel sätta in hjärtmedicin tidigt. Man jobbar med stretchövningar tidigt. Man har liksom ett helt muskelteam runt om för att jobba hela tiden förebyggande istället för att man ska jobba reaktivt som man gjorde innan. För det var då man upptäckte att okej, nu är det något problem med hjärtat. Då börjar man sätta in medicin. Nu är det annorlunda. Så att på det sättet är standard of care mycket, mycket högre nu, har jag förstått det, än vad det var till exempel 10-15 år sedan.
Är det här delar som förskolan också kan ta del av och jobba med?
Ja, men också framförallt, alltså Duchennes är ju en ovanlig sjukdom som man inte känner till. Så att bara veta av att det förekommer att de kan snubbla lite mer än andra. Bara den kännedomen är ju väldigt viktig. Eller att om han till exempel är på väg någonstans och han säger att han är trött. Ja, men då får man lyssna på honom och inte tvinga honom att gå. Bara sådana grejer är ju väldigt viktigt att förskolan känner till. Så att inte man tänker att han säger det bara för att han är lat. Eller någonting. Så på det sättet är det ju också väldigt bra att vi har fått en tidig diagnos. Så vi kan liksom bevara hans muskler och se till att vi jobbar förebyggande redan nu.
Hur har den här perioden förändrat dig?
Alltså, jag har insett att det är så viktigt att ha ett supportsystem runt om dig. Mitt jobb, de har varit enormt, enormt hjälpsamma. Benify är det företaget jag jobbar på. Skulle inte de funnits där och lyft upp mig ur den här mörka hålet, ja, då vet jag inte vad som skulle hänt. Jag går på en ganska hög dos antidepressiva för att det var det som jag behövde för att kunna klara av vardagen. Jag behövde vara glad för att Alisa skulle komma tillbaka till mig, vilket hon gör idag. Jag får kramar av henne och pussar av henne utan att hon springer iväg. Och för att miljön hemma ska vara en glad miljö. Så att vi vill komma hem. Och bara av att folk frågar och tittar mig i ögonen och frågar: hur mår du? Hur mår din familj? Jag blev faktiskt berörd när jag hörde detta. Och det har gjort så enormt mycket. För då har jag kunnat slappna av, känna den tryggheten och jobba och faktiskt vara glad när jag är på jobbet. Det tillsammans med förskolan. Alisa och Zian går på samma förskola. När jag berättade det här för rektorn där, Kista Play School, går mina barn på. Då kramade hon mig så hårt och sa: säg till mig vad jag ska göra. Jag är ingen läkare. Men säg vad vi kan göra för att er familj ska må bra. De tog faktiskt initiativet och lärde upp alla förskolepedagoger om Zians sjukdom. Sa till dem speciellt att ta hand om och ha ett extra öga på honom. Han får inte trilla för att han har liksom en... Det tar lite längre tid för dem att läka än när man inte har sjukdomen. Och sen har de liksom en, de har inte dedikerat den, men det är ändå någon som håller ett extra öga på honom hela tiden. Och Zian tycker om henne jättemycket. Och min man ringde mig idag nu på morgonen och sa: Zian blir så glad av att se henne. Det glittrar i hans ögon. Och det har gjort jättemycket. Så att vi är så tacksamma för förskolan som vi har. Som har tagit hand om Zian så bra. Och Alisa i detta. Och jobbet då, som har spelat så enormt stor roll för att bygga upp oss som familj.
Hur har du och din man kommunicerat? Har ni kunnat prata om allt?
Jag har valt att inte berätta allt för mycket för honom. För att jag väljer ut, och ibland så säger jag till honom: nu måste jag prata om det här. Nu är det lite svårt när vi har två småbarn och vi är helt slut klockan 8 på kvällen. Vi har inte så mycket tid att prata, men vi försöker liksom, och han ser nu att ja, men nu mår hon inte så bra. Så att jag får försöka hämta nu på förskolan och hjälpa till lite mer. Eller annars säger jag till honom att jag måste prata och få ut det här, så vi får hitta någon tid så jag får prata om det här. Men jag har lärt mig att hantera det på ett bättre sätt. Så att, och framförallt respektera att han tar det här på ett annat sätt. Det är hans roll i detta. Och jag tar det på ett annat sätt. Vi förstod inte varandra i den här resan. Så det gjorde ju att det liksom blev motsatt effekt istället.
Och hur har ni pratat med barnen?
Vi har faktiskt inte pratat någonting med barnen överhuvudtaget. Alisa är 4 och hon förstår ingenting egentligen. Men hon är en sån beskyddande och så... Hon älskar, båda älskar varandra. De håller alltid handen när de sover. Han gör allt som stora syster gör. Så jag tror inte jag kommer berätta någonting för henne förrän det är liksom dags. Så kanske om det börjar synas på scen, då kanske hon börjar förstå, då får frågorna komma. Men just nu är de som vilka andra syskon som helst som bråkar. Och jag kan vara lite, jag tycker det är fortfarande lite jobbigt när jag ser Zian snubbla och trilla och kan bli ledsen. Men någonstans har hjärtat och man har liksom byggt upp en mur eller en liksom fasad där man liksom bara har accepterat. Och sen tar jag upp honom, vi skrattar, eller jag tröstar honom om han gråter. Sen är det bara iväg igen nu.
Vad tycker han och stora syster om att göra?
Oj, allt gör han som. Alltså han älskar musik, Zian. Så fort musiken är igång så börjar han röra på sig. Och de springer runt i hemmet och han pratar jättemycket. Det är också en sån här grej, du känner killar är ganska sena i sitt språk. Zian är tvärtom. Han har varit väldigt snabb och pratar väldigt mycket. Och vi pratar ju tre språk så att han... Vi har vårt modersmål, svenska och engelska som är liksom de språken vi har i vardagen. Och han räknar på tre språk och man kan ha konversationer med honom.
Vilket är det tredje språket?
Gujarati heter det, som är ett indiskt språk som både jag och min man pratar. Så att båda barnen pratar det och sen så är det svenska och engelska som de pratar på förskolan. Det är viktigt med behandling och stöd tidigt och att det är faktiskt han är med i loopen, om man säger så. Han finns liksom att folk vet om det på Karolinska där vi går till och att vi inte är ute, för symptomen brukar ju ofta synas när de är 4-5. Så vi är ju liksom väldigt tidigt ute. Samtidigt som jag kan också känna lite så här att om jag fick 2 år till utan att behöva som mamma gå igenom det här skulle jag känt att det skulle känns mycket bättre. Men nu är vi ju mer förberedda inför vad vi kan ta för val inför framtiden.
Men om du ska blicka framåt, hur ser livet ut om 5 år?
Jag försöker inte göra det. För att tänker jag så, då blir det nattsvart.
Då frågar jag istället, hur mår familjen idag?
Vi är glada, vi mår bra, barnen mår bra. Men det är också att jag har, och min man har medvetet valt det. Jag har valt att inte barnen ska bli påverkade av det här. Det är ett väldigt medvetet val. Samtidigt som de här alla faktorerna med antidepressiva, supportsystem, jobb, förskola, alla de här bitarna har liksom varit en kombination som har lyft upp oss. Och vi mår bra och vi gör... Tiden går väldigt snabbt när man har 2 små. Så att vi försöker göra det bästa av situationen nu och blickar framåt och är hoppfulla, som sagt.
Om du nu som mamma skickar en liten hälsning till Zian, om han kanske lyssnar sen, vad skulle du säga då?
Varje dag så brukar jag titta honom i ögonen och sen säger jag så här, Zian, du måste vara stark. Det kommer bli lite tufft. Det kommer bli kanske lite jobbigt. Men mamma finns här och det här kommer bli bra. Så sitter han på mig och sen säger han, bra, det kommer bli bra. Och så brukar vi oftast somna.
Tack så otroligt mycket Minnas Zadikot för att du medverkar i podden och berättar din historia. Och hälsa så mycket till familjen.
Tack så mycket.
Den här poddserien, Känn igen du känn, värt att veta om du känns muskeldystrofi, har producerats av Komma och jag heter Merja Metell Suomalainen. Podden har producerats med ekonomiskt bidrag från PTC Therapeutics.